Jo, men så att välkomna hit allihopa till kyrkan och god förmiddag. Roligt att se er allihopa. Jag heter Christian och är pastor här i kyrkan. Och idag ska jag predika en predikan som jag absolut inte vill predika. Om jag hade fått bestämma. Men det är så att jag har ägnat min semester åt att skriva en bok som handlar om första Korintherbrevet. Så nu kommer jag att prata om Korintherbrevet med er typ i varenda söndag förmodligen här i den här terminen. Och när man gör på det sättet, när man liksom verkligen går på djupet och studerar ett längre brev i Bibeln, då stöter man ju på så här ämnen som man själv kanske inte alls egentligen brinner för eller vill skulle ha valt att predika om jag hade fått bestämma. Och nu har jag kommit till en sån text. Eller liksom, och det är en ganska stor del av Korintherbrevet, så jag kan liksom inte hoppa över den. Men bara så att ni vet på kartan vart Korint ligger. Det är alltså en stad, den finns ju än idag liksom. Det är en stad i Grekland. Och ni ser att det är väldigt smalt där pilen pekar. Precis liksom, de har gjort en kanal där nu, men då kunde man typ bära båtar över den där smala remsan där, så att man slapp åka hela vägen runt den där grekiska halvön där. Men där låg Korint, och där bodde Paulus i 18 månader och startade församlingen där. Och sen lämnade han, och efter Paulus hade varit där, eller efter en tid så hände det en väldig massa tråkiga saker i församlingen, verkar det som. Den ballade ur helt enkelt. Och han bodde då i Efesus, som ligger i dagens Turkiet. Och skriver då flera brev till dem där han försöker liksom gå till rätta med dem, kan man säga. Man kan, om ni föreställer er så här, att Paulus är en operationsläkare. Och Korint, församlingen i Korint, är en patient som måste opereras. Om patienten inte opereras, då kommer patienten att dö. Men Paulus, han är också rädd så här att om jag skär bort för mycket nu, då kommer den också dö, patienten. Så han är verkligen så här, om jag inte tar tag i de här problemen i Korint, då kommer församlingen gå under. Den är på väg att gå bort från att vara kristen ens. Så jag måste göra någonting. Men om jag skäller för hårt på dem, då kommer de ju hata mig till slut. Alltså, och gå emot mig. Jag förstår, han är i dilemma här. Hur mycket ska han ta i liksom? Men jag tror att alla vi ska göra en handuppräckning här strax. Alla vi kristna har områden i livet där vi också behöver korrigeras. Precis som Korint. Är det någon här inne som inte har det? Kan ni räcka upp handen? För att visa er en ödmjukhet. Ja, men jag har också det. Tydligen. För nu har jag kommit till sånt ställe. Jag hade inte valt att predika det här om det inte vore för att det står så här i Bibeln. Om ni fick välja mellan att jag sa en sak och Bibeln sa, och Paulus då, en annan sak. Vem skulle ni lyssna på? Vi gör en handuppräckning nu då. Ni som tänker att om det Christian säger, det måste vara rätt. Kan ni räcka upp handen nu? Ja, vi har en. Och så ni som tycker att det Paulus skriver i Bibeln är rätt. Kan ni räcka upp handen? Okej, ja, men det är bra. Ni har helt rätt inställning. Och det är det här som faktiskt en hel del av Korintherbrevet handlar om. Att man måste ibland korrigera sig själv. Man kommer till stunder i livet när man läser Bibeln och inser att det stämmer inte. Mitt liv är så här, men det står så här i Bibeln. Och då tycker man ju först att man vill slänga bort Bibeln. Men det kan man ju inte göra, inser man. Jag måste ju lyssna på det där och ödmjuka mig. Men jag vill inte. Det kan vara en jobbig process det där. Och jag säger inte att man måste göra det på en sekund. Men jag tänker att bara själva inställningen som ni visade på nu är helt korrekt. Att man måste brottas med de här sakerna. Och hur ska man korrigeras, tycker ni? Det finns ju många olika sätt. Man kan börja med Bibeln. Är ju, när man läser Bibeln, det tror jag väl är det primära sättet. När du läser Bibeln och ser att ditt liv inte stämmer. Det kan också vara genom att den helige ande faktiskt uppenbara saker för dig i ditt hjärta. Att det här är inte rätt, du måste ta tag i det här. Det kan vara församlingsgemenskapen. Att vi liksom i en kärleksfull omsorg om varandra hjälper varandra att leva ett bra liv för Jesus. Såklart, det kan vara olika sätt. Men det viktiga är att man är öppen för det. Och här är vi olika. Jag kommer ihåg en gång, det var en när jag var ung. Då var det en som ville, en i församlingen var med i, som ville korrigera mig. För en sak som jag levde fel i. Jag höll på att smälla honom på käften. För att jag blev så arg, instinktivt. Det är någon ilska inom mig som väcktes liksom. Ska du komma här och säga åt mig hur jag ska leva? Aldrig i livet. Sköt ditt eget liksom. Det var min spontana reaktion. Men när jag fick låta det gå och tiden gick så inser jag att det han sa stämde när den helige ande fick jobba med mig i mitt inre. Och så kan man ju olika. En del andra kan ju vara helt tvärtom. Att jag som pastor, jag vill visa respekt så jag säger inte någonting. För jag vill inte in och peta i människors privatliv för mycket. Och då kanske du blir sur på mig för att varför säger du ingenting för? Det är väl ditt jobb liksom. Och här är man olika som hur man är som person. Så det vill jag inte säga. Men det viktiga är att det måste ske i en sund miljö, i kärlek och omsorg. Och inte för att vara elak utan för att vi ska hjälpa varandra och leva som Jesus vill. Nåja, det som i alla fall jag måste erkänna att jag får väl försöka bli korrigerad av Paulus. Det är det här med enhet. Därför att i Korint, i församlingen där, fanns det mycket splittring. Och det är någonting som Paulus inte tyckte om. Och om vi kikar här på, vi börjar med den första texten vi ska läsa tillsammans. Från kapitel 1 i Korintherbrevet, vers 10. I vår Herre Jesu Kristi namn uppmanar jag er, bröder, att ni alla ska vara eniga i det ni säger och inte låta splittring finnas bland er, utan stå enade i samma sinne och samma mening. Av Chloes folk har jag nämligen fått veta om er, mina bröder, att det förekommer stridigheter bland er. Vad jag menar är att ni var och en säger, jag håller mig till Paulus, eller jag håller mig till Apollos, eller jag håller mig till Kefas, eller jag håller mig till Kristus. Är Kristus delad? Det var väl inte Paulus som blev korsfäst för er? Eller var det i Paulus namn ni blev döpta? Jag har en tendens att jag tycker om pingst. Jag tycker om pingströrelsen. Jag kan inte förstå varför man skulle vilja vara med i en annan kyrka. Jag erkänner nu för er. Jag kan inte förstå det. Alltså, jag tycker vi har en perfekt teologi. Jag är helt ärlig nu. Sluta skratta åt mig. Liksom. Men, troende dop liksom. Att hjälpa folk som har det svårt. Andedop, den heliga ande. Ja, men, liksom, för mig är det wow. Jag kan inte förstå varför folk vill gå till en annan kyrka. Så här tänker jag. Och i mina mörka stunder kan jag nog förmodligen vara lite att det lyser igenom också. Att jag kanske inte alltid tycker om vissa andra kyrkor. Ingen kyrka nämnd och jag ska inte säga för mycket för jag spelar in. Och jag vill inte avslöja liksom, mina baksidor. Men det kan ha hänt att jag också har sagt ett och annat om en annan kyrka. Och här känner jag mig liksom, då blir man ju precis som Paulus är inne på här. Eller? Jag håller mig till Levi Petrus. Jag, och någon annan kanske säger, jag håller mig till Luther. En tredje säger, jag håller mig till påven. Och så här delar vi upp oss och ser ner på andra. Och det är fel. Det, jag kan inte säga annat än att Paulus menar det. Det är fel. Jag säger inte att det är fel att tänka liksom att nej, men vi vill inte ha så att säga spädbarnsdop eller ja, men så här att man börjar gå in på liksom nej, det är inte fel så. Det är inte fel heller att tycka att Levi Petrus är en riktigt bra liksom grundare av våran rörelse och hans teologi är jättebra. Det är inte fel. Men det kan bli fel om man ser ner på andra och bara upphöjer sitt eget och splittrar helt enkelt. Det är fel. Och det går Paulus emot. Och det ska vi inte ägna oss åt. Vi behöver inte upphöja oss själva på andras bekostnad. Vi behöver inte förklara för alla andra kyrkor hur dåliga de är på det ena och det andra. Vi behöver inte det. Vi kan göra vårt, absolut. Vi gör det vi tror på. Det är inget fel på det. Men vi ska inte splittra oss och prata illa om andra. Sen vill jag bara, alltså, en liten detalj här. Jag håller mig till Paulus, sa några. Han var ju grundaren. Några höll sig till honom för den sakens skull förmodligen. Jag håller mig till Apollos. Han står i Bibeln att han var en bibellärare. En kunnig liksom, akademiker kan man säga. Några tyckte om det. Jag håller mig till Kefas, det är Petrus. Några tänkte, ja men Petrus är ju den stora ledaren. Han måste vi hålla oss till. Och några tyckte att ingen dög utan bara Jesus. Och så här delar de upp sig. Det ord som Paulus använder är schismata. Jag kan inte uttala det på grekiska, men det är att splittra då, schism. Och det är ett ord som man kan använda för att riva sönder tyg. Och då säger han, det ska vi inte hålla på med. Och den, istället säger det att vi ska ägna oss åt det, katartitsa. Och det betyder att stå enade med varandra. Och det ordet kan användas för att laga saker, reparera, föra samman, stå tillsammans. Man använder det för att laga fisknät. Tänk er ett fisknät med stora hål i. Det är ju meningslöst. Så när vi är splittrade, då är vi som ett stort fisknät med stora hål i sig. Vi kan försöka fiska, men fiskarna kommer bara slinka igenom. Och tänker, alltså jag upplever inte att vi i vår församling är speciellt splittrade. Som tur är, vår gemenskap, vi står ganska enade liksom. Men tänker om det vore så att vi var splittrade i vår församling. Att en grupp i det här området liksom har något otalt med ledarna eller en annan grupp och vill därför inte tjäna i församlingen. Då leder ju det till att de människor som de nådde slinker emellan. Inte får höra om Jesus. Och vi missar liksom möjligheten att få leda människor till Kristus. Så Paulus menar att vi ska stå tillsammans. Vi ska reparera det här fisknätet. Finns det splittring? Finns det sårade känslor? Finns det trampade tår? Ja, men låt oss försöka reparera det. Så att vi står tillsammans. Det är viktigt. Är det någon här som var på matchen i fredags? Ja, en, två, tre, fyra, fem. Ja, det var några stycken och så jag också. Timrå IK mot Modo. Då hörde ni säkert Timrå-klacken skandera "Vi hatar Modo". Eller hur? Jag hörde det i alla fall för jag stod där mitt i Timrå-klacken och hejade på Timrå. Som vann med 5-1 vill jag också påpeka. Så där håller man ju på liksom när det är derby och det är hockey och det är lite mycket känslor och det går rätt bra också för Timrå. Så ska man inte bete sig i en kyrka. Paulus skriver ju här i kapitel 3 om det här just med splittring. När det finns avund och strid bland er, är ni då inte köttsliga och lever som alla andra? Om en säger, jag håller mig till Paulus, och en annan, jag håller mig till Apollos, är ni då inte som folk i allmänhet? Vi får inte vara som alla andra. Vi får inte vara som Timråklacken som skriker att de hatar alla som hejar på Modo. Vi ska inte vara sådana. Det är bara ett exempel, men ute i samhället kanske man lever på ett sätt. Vi ska inte vara som samhället. Vi ska vara någonting annat. Vi ska vara som ljuset i mörkret som visar på någonting positivt. Som visar på Jesus. Och på alla områden du kan tänka dig i ens leverne. Vi ska inte leva världsligt som man gör i ett samhälle. Liksom. Vi ska leva så som Bibeln säger. Vi ska inte leva som alla andra. Ja. Jag skippar mina anteckningar, så det kan vara så att det är något som att jag missar något nu, men jag bläddrar på. Hur ska det då vara med det här med vilken ledare man föredrar? Vilken apostel man hejar på? Liksom. Jo, då skriver Paulus så här i vers 22 i kapitel 3. Paulus, Apollos och Kefas, världen, liv och död, nutid och framtid, allt är ert. Men ni tillhör Kristus och Kristus tillhör Gud. Allt är ert. Alltså, det är så jag tror att vi ska se på det här med enhet på något sätt. Alltså, jag kanske inte vill bli en lutheran, nej. Men jag gillar faktiskt Martin Luthers rättfärdighetslära, om jag ska vara sån. Jag vet inte vad ni säger, men jag tycker den är bra. Och jag kanske inte kommer bli en katolik någon gång, liksom. Men det finns något fint med deras bikt ibland. Inte för att vi ska börja bikta oss till varandra, men det är något fint med att få inför någon säga sina synder och få ha det sagt och få förlåtelse. Liksom. Jag kanske inte kommer bli en liksom, anabaptist. Eller bli någon amish som bor ute i skogen i ett kollektiv. Nej, men det är något fint med anabaptisternas pacifism. Är ni med? Det finns något fint liksom i många sådana här kristna traditioner när vi väl börjar kika på det. Och vi i vår egen tradition, pingst, vi har också hittat någonting. Andedopet och liksom att den heliga ande vill använda var och en av oss. Det är något fint med det också. Baptisterna med troendedopet som de upp, liksom, tog tillbaka på något sätt och återupptäckte. Det bibliska troendedopet. Det är något liksom, i nästan varje sån här tradition så hittar man sån här guldkorn som man kan ta tillvara på. Jag köper inte allt som katolikerna säger, jag köper inte allt som lutheranerna tror på och så vidare och så vidare. Men jag kan ändå på något sätt ändå tänka att allt är vårt. Och jag vill ta tillvara på de här sakerna. Det är kanske inte så att vi pingstvänner har liksom rätt i allting. Vi kanske inte har upptäckt allt. Liksom. Men vi kan titta liksom och tänka att det tillhör oss och det också. Sen en liten nu kort parentes, för jag kan inte hoppa över det när man pratar om enhet. Det finns också en gräns för enhet. Och det ser man i Korintherbrevet. Det finns, han tar upp två saker. Det sista, det är om korset. Där går gränsen för Paulus. Börjar du gå bort från korset och Jesus död på korset, att det är liksom frälsande, då är du inte längre kristen. Liksom. Det syns mellan raderna att han menar det. Där går en gräns för honom. Och det hade korintherna börjat närma sig den tron. Han bara, nej. Liksom. Då har vi inte något mer med varandra att göra i princip. Ja, nu kanske jag överdriver, men ni fattar vad jag menar. Det är verkligen en gräns för Paulus. Där finns inte, dit ska vi inte. Det första som han tar upp, det finns också en gräns. Jag tänkte vi läser det från kapitel 5 här. Det ryktas faktiskt om sexuell omoral bland er. Sån omoral som man inte ens hittar bland hedningarna. Att en man lever ihop med sin fars hustru och ändå är ni uppblåsta. Istället borde ni ha blivit så bedrövade att den som gjort det hade drivits ut ur er gemenskap. Ja, jo, alltså här verkar vara en gräns för Paulus. Och det är när det blir så grovt, alltså det här handlar om, det här är incest alltså. Det jag snackar inte om att två tonåringar gör något liksom, utan nu handlar det om incest mitt i församlingen. Där går gränsen alltså för Paulus någonstans. När det blir så, och när de till och med är uppblåsta, det är ett ord som betyder stolt. De skryter över incest. Ja, men är ni med? Här går också någonstans en gräns liksom. Det finns liksom, han kan inte vara med. Det här funkar inte. Och sen pratar Paulus om att ni måste ta bort han ur gemenskapen för att han ska bli frälst och få komma tillbaka. Och jag menar att Man ska inte, alltså pingströrelsen, vi har verkligen en baksida i historien av att ha uteslutit många på felaktiga grunder, tyvärr. Man kunde väl, om det kanske ni känner till bättre än mig, man kunde bli utesluten för att håret var fel om man var kvinna, för att man inte hade hatt eller någon sån här grej. Jag menar, det är ju sjukt. Men här, alltså, när det kommer på den här nivån, när det är incest, en man lever med sin fars fru och församlingen är stolt över det, det vill säga det påverkar församlingen negativt, till och med hedningar, alltså samhället tycker det här är fel. Det var så olagligt i det romerska samhället det här, incest. Till och med romarna hade gjort det olagligt. Och församlingen, de kristna, de skryter över det. Som om det här var någon ny så här, jättepositiv grej att vara kristen. Nu får man leva hur man vill. Nej, då har man ju missuppfattat allting. Så där går en gräns för Paulus. Då ska han liksom... måste föras bort ur gemenskapen för att han ska kunna komma tillbaka som en frälst liksom, och få möta Jesus igen. Ja. Så det finns i extrema fall så kan det vara så att man måste agera. Ja. Jag kommer ha ett bibelstudie om det här lite mer så småningom. Så vi tar det då. Så det var vikten av enhet. Nu vill jag bara avsluta här med att prata om också att enhet får man genom mångfald. Nu fattar inte ni kanske vad jag menar med det. Eller? Alltså, om vi ska försöka vara likadana allihopa. Om vi ska försöka ha samma åsikt allihopa. Då kommer vi inte lyckas. Är det någon som tror det? Liksom? Att vi får enhet genom att tycka likadant? Nej. Enhet får man genom att stå tillsammans och lyfta fram varandras olikheter. Och att känna att vi hör ihop. Och vi vill stå tillsammans för att nå folk med evangeliet. Då kan man få enhet. Och det visar, tycker jag, Paulus här i Korintherbrevet. I kapitel 12, vers 12. Kroppen är en och har många delar. Men trots att kroppens alla delar är många utgör de en kropp. Så är det också med Kristus. I en och samma ande är vi alla döpta för att höra till en och samma kropp. Vare sig vi är judar eller greker, slavar eller fria. Och vi har alla fått en och samma ande utgjuten över oss. Kroppen består ju inte av en enda kroppsdel utan många. För dem på den tiden var det viktigt det här med att man skilde på judar och greker. Liksom. Det blev som en identitetsmarkör. Att man var liksom olika. Så får det inte vara bland oss. Vi får inte vara som alla andra ute i samhället. Det här var identitetsmarkörerna på den tiden. Vad har vi för identitetsmarkörer idag? Ja, på matchen vet jag att det var det, i alla fall vilka som hade hejat på Timrå och vilka som hejat på Modo. Och så skrek man, den ena klacken skriker att de hatar den andra klacken. Och det är väl bara en symbolisk bild på att så kan det vara i samhället, men så får det inte vara bland oss. Vi måste liksom stå tillsammans och inte hata de andra eller någonting sånt. Sen står det då i kapitel 12, vers 4. Det finns olika nådegåvor, men anden är densamme. Det finns olika tjänster, men Herren är densamme. Det finns olika kraftgärningar, men Gud är densamme. Han som verkar allt i alla. Men hos var och en visar sig anden så att det blir till nytta. Hos var och en. Det betyder att alla kan få tjäna Herren. Den helige ande kan visa sig genom var och en av oss. Är det någon här som inte ingår i uttrycket var och en? Är det någon här inne? Nej. Var och en, varenda person i församlingen kan få bli ett uttryck för att den heliga ande vill visa sig i vår församling. Sen står det att den heliga ande vill visa sig genom var och en av oss. Han vill använda dig. Han vill låta Jesus synas genom dig till andra människor. Han, alltså, och om du inte låter Jesus lysa genom ditt liv till andra människor, då går de miste om någonting. För den helige ande vill visa sig genom var och en av oss. Han vill använda dig. Så att det blir till nytta. Det är också en viktig detalj. Att det blir uppbyggligt. Yes. Avslutningsvis. I kapitel 14 så står det så här i vers 5. Jag vill gärna att ni alla talar tungomål, men ännu hellre att ni profeterar. Ni känner att jag berör saker som rör pingströrelsen idag. Vi kanske har varit lite uppblåsta över oss själva. Och vi kanske har lyft fram just tungotalets gåva lite mycket. Men Paulus, han kritiserar korintierna för att de talar för mycket i tungor. Alltså, han menar att alltså, det är inget fel på att tala i tungor. Han skriver att jag talar i tungor mer än vad ni alla gör. Det är jättebra att göra det, för det bygger upp dig själv och din tro. Men när vi samlas så tungotalet bygger bara upp oss själva. Det blir lite egoistiskt på något sätt. Så Paulus menar att våra gåvor är till för varandra. Och om vi profeterar till varandra, då bygger vi upp varandra istället. Och då blir liksom fler välsignade än bara dig själv. Och det tycker jag är en bra princip för vårt kristna liv. Alltså det är bra att vi satsar på att bygga upp oss själva och bli starka i våran tro. Absolut. Jag gör det mer än alla, skriver Paulus. Men när vi samlas, då måste vi tänka på varandra. Och lyfta fram varandra. Och bygga upp varandra. Liksom. Och därför kan till och med Paulus skriva att den som profeterar är viktigare än den som talar i tungor. Det är en liten örfil mot pingstvänner. Någonstans. Eller? Ja, men vi får ta åt oss det. Att det är inte fel att tala i tungor. Absolut inte. Men när vi ändå samlas, liksom, ja, men tänk på att lyfta fram varandra mer än vad ni lyfter fram er själva. Ja, vi ska sluta där och be tillsammans. Innan jag ångrar mig. I den här predikan. Liksom. Ja, men jag känner ändå att det här är liksom vad Paulus ändå pratar om. Och försöker undervisa församlingen i Korint. Och jag tror vi kan ta till oss någonting därifrån. Så vi ska be tillsammans. Kanske är det så att du känner dig träffad av att ja, men du också liksom sett ner på andra och blåst upp dig själv. Och varit stolt över dig själv liksom, eller någonting. Låt oss be över det och låt oss bli korrigerade av Bibeln. Då. Det är inte värre än så. Liksom. Man får helgas varje dag. Även pastorer.